Ett profetiskt budskap i en tid som denna har jag som överskrift. Det är ett profetiskt budskap från Jesus. Det gäller i alla tider egentligen, men inte minst i vår tid. Och det är från Uppenbarelseboken. Och det vet jag att Johannes såg först Jesus i sin uppenbarelse. Den börjar och slutar med Jesus. Så får han se in i framtiden och han får se in i, troligen också i vår tid. Och det är budskapen till de sju församlingarna, och vi ska läsa där om det här budskapet som är till församlingen i Philadelphia. Jesus hade ögon som eldslågor, beskriver Johannes. Renhet, fullkomlig kärlek, han ser allt. Och vi läser i Hebreerbrevet att inget är dolt för honom, allt är uppenbart för Jesus. Och när Jesus ser in i de här sju församlingarna och talar till dem profetiskt, då tycker jag det är så starkt att han uppmuntrar det som är värt att uppmuntras. Han förkastar det som är värdelöst och det som är nedbrytande och skadligt. Men han har alltid hjälp, han har alltid en utväg, han har alltid råd att ge när han tillrättavisar. Uppenbarelseboken 3 från vers 7 då. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Så jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Så jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär eller att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad i Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Jesus har Davids nyckel, säger han. Nyckel, jag sa nog förra gången, tror jag att det här tror jag är huvudnyckeln till Guds rike, till Guds hus. Till Guds rådslut och hans vilja. Vi läser Hebreerbrevet 3 och vers 5 och 6. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi. Och så vidare. Det handlar ju om Guds auktoritet, all makt i himmel och på jord. Davids nyckel. Sen talar Jesus om himmelrikets nycklar som han skulle ge till sitt folk, till sin församling. Och det kan vara nycklar till människors hjärtan som vi får. Genom vittnesbördet, genom förkunnelse. Vi har ju exemplet på Petrus på pingstdagen. När han fick tala, stå fram och fick frimodighet, led av en helig ande, att förkunna om Jesus och vad som hade hänt och varför Jesus måste dö. Att Jesus som ett så flera tusen blev frälsta. Han fick alltså nycklar, himmelrikets nycklar, att öppna upp, att tala ut Guds ord och se människor bli frälsta. Det kan också vara nycklar att förstå Guds ord, förstå hemligheterna, himmelrikets hemligheter som Jesus talar om. Philadelphia, den staden, den kallades porten till Österlandet, för den låg precis vid gränsen mellan Europa och Asien. Och tidigare hade det varit en så kallad missionsstad för hellenismen. Den skulle spridas här. Grekisk kultur och livsstil och språk, filosofi. Nu sa Jesus, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En port, en dörr. Vad då för dörr? Kanske är det två dimensioner. En dörr öppen till tronen, till himlen. Först och främst till Guds hjärta uppåt, men också utåt, till fruktbärande arbete, till mission, till evangelisation. Naturligtvis att budskapet ska gå ut. Paulus uttrycker likadant i andra Korintherbrevet 2:12. Jag kom till Troas för att förkunna evangelium om Kristus, och en dörr till verksamhet i Herren öppnades för mig. Och också i första Korintherbrevet 16:9. Ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig. Jag har också motståndare. Många motståndare, skrev han. Det var han var med. Det liksom var en självklar ingrediens i Paulus verksamhet. Det var andlig kamp. Men det vi ser är att det var väldigt viktigt för Paulus och de andra, och för församlingen i Philadelphia, att det var Gud som öppnade dörren. Man gick genom den dörren som Gud öppnade. Och om dörren inte är öppen, ja, då är det bättre att vänta och bedja och lyssna och tjäna precis där vi är och de möjligheter vi har. Och vänta på att Gud öppnar. Vad var det här i församlingen i Philadelphia som Jesus sökte, som var så värdefullt i hans ögon, som gladde Guds hjärta så mycket? Man kan ju jämföra lite med några av de andra församlingarna. Sardes, som inte låg så långt därifrån, 4 mil därifrån. Och de hade ju ett rykte verkligen. Där hände det saker. Det var häftigt, det var drag, det var liv. Livfullt. Wow. Hade man säkert hört talas om hela området där alla de där 7 församlingarna bor. Eller Efesus. De var ju otroligt verksamma. Så mycket verksamhet. Vilken aktivitet. Vilken kraft. Plikttrogna. Eller Laodicea. Det visste säkert alla. Vilken framgång. Vilken rikedom. Va? De behövde ju inget. De hade ju allt. Redan här och nu. Men när Jesus såg in i de där församlingarna, han såg in i Sardes, då säger han som ser allt med ögon som eldslågor: du är död, mycket nära att dö, du sover. Det var en ytlig rörelse, så mycket liv, så mycket häftigt, men ändå så ytligt, inget liv. Men mitt i all ytlighet är det också intressant att läsa att Jesus säger några få finns hos dig som har bevarat sina kläder rena. Några få. Gud är mäktig alltså att bevara mitt i en sån situation. Den som vill bevara sitt hjärta med Jesus. Jesus ser in i den Efesos församling, denna energiska församling, men han säger, ni har förlorat. De hade förlorat det viktigaste av allt. Den första kärleken. Hängivenheten till Jesus. Det helhjärtade för honom. Och Laodicea. Denna församling med denna otroliga framgång. Det bara lyste framgång. Som byggde på starka och friska och rika människor. Men här var Jesus utestängd. Och han säger i vers 17, du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jesus sa att du är ljum. Jag blir spyfärdig ungefär. Jag kommer att spjuta i min mun. Vad är det? Han kommer inte att bekänna dem inför sin fader i himlen. Och så säger Jesus, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, var därför ivrig och omvänd dig. Med andra ord, förakta inte tuktan, förakta inte lidande och prövning som jag tillåter, därför att jag älskar dig. Men köp guld av mig, himmelskt, inte jordisk rikedom. Vi har förebilden idag i Salomos tempel i Gamla testamentet som var helt gjort i guld. En tro som är prövad i eld. Att gå igenom prövningar tillsammans med Jesus. Det är guld som inte går att köpa för pengar. Jag tror att Gud i sin godhet låter oss lida på olika sätt för att bevara oss från falska lärare som sprider sig över världen. inte minst i den här tiden. Det fanns orsaker till att Jesus öppnade dörren och älskade den här församlingen så mycket. Några punkter. Ty din kraft är ringa. Mikros, mikro, alltså det ordet mikro, va? Det är inte mycket, det är grekiska. Mikros. Ty din kraft, men lägg märke till detta, för det är helt rätt översatt. Det står alltså, för att din kraft är ringa. Jag har öppnat för att din kraft är ringa. För att du är svag. Är svaghet positivt? Söker inte Jesus resultat? Entreprenörer som har ropat efter idag, som har idéer och sprutar av idéer och visioner. Starka ledare som kan bli apostlar över samhällen och städer och länder och världsdelar. Va? Söker han inte framgångsrika företagare, ekonomer, de rika som kan sprida Guds rike? Ursäkta min ironi. Nej, Jesus söker den som vill vara beroende av honom, av hans kraft, av den helige andes kraft och ledning. Jesus säger så här i det vi brukar kalla saligprisningarna, eller man sa förr i alla fall, i Matteus 5. Det första, jag tror någon har kallat det här porten till himmelriket. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Det här ordet salig kan översättas välsignad eller lycklig eller överlycklig. Men det är alltså välsignad, ett väldigt kraftfullt och starkt ord. Välsignad, makarios. Det är ett tillstånd, ett inre tillstånd. Helt oberoende av yttre omständigheter. Det är ett inre tillstånd. Därför att Gud bor där. För att Jesus har flyttat in och tagit sin boning där. Det bygger inte på känslor. Negativa känslor kan inte påverka det tillståndet du har därför att Jesus bor i dig. Det är att vara makarios, välsignad, salig, fattig i anden. Utfattig betyder ordet, bankrutt, som en tiggare. Man har ingenting att erbjuda Gud. Absolut ingenting. Därför är man också öppen och beroende av Guds nåd och kraft. Det är det det handlar om. Det är vad Jesus vill se. Jaget, självlivet, vår egen viljekraft måste liksom böjas, brytas. Så att Jesus blir större, vi förminskas. Som Johannes döparen uttryckte det. Det andra var att Jesus sa, du har hållit fast vid mitt ord, eller du har tagit vara på mitt ord. Tereo, ta vara på som en dyrbar skatt, som det dyrbaraste du äger. Så har du tagit vara på mitt ord till dig. Jesus söker trohet. Inre kvalitet, det han får göra i våra liv, i vårt inre. Och vi vet ju varför Gud tillåter falska profeter att uppträda. Som det står i 5 Mosebok, därför att Gud prövar om våra hjärtan är hängivna honom. Och i 2 Krönikeboken 16:9 kan vi läsa, till Herrens ögon. Ögon som eldslågor, som ser och vet allt, överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, eller är hängivna åt honom, eller formade av honom, kan också ordet översättas. Jesus säger, du har gett hela ditt hjärta och hela ditt liv till mig. Du har låtit min ande och mitt ord forma dig. Därför öppnar jag dörrar för dig. Därför har jag dig kär. Det tredje som Jesus nämner, det är att du har inte förnekat mitt namn. Och förneka kan också innebära att inte känna Jesus. Inte känna igen honom för den han är. Det är motsats till att bekänna. Homologi och det där ordet som vi har nämnt både jag och Janne många gånger. Homologi är att bekänna Jesus. Att bekänna i enlighet med Guds ord, enligt med Bibeln, det som är sant. Jesus säger till i Matteus 7 till falska profeter som man kallar vargar i fårakläder. Jag har aldrig känt er. Jag har aldrig känt er. Och till de här ovissa jungfrurna i liknelsen, de 10 jungfrurna, som de 5 som saknar inre liv och bara hade yttre form, saknar olja alltså, sa han, jag känner er inte. De hade ingen relation med Jesus. Petrus skriver ju i sitt andra brev, i andra kapitlet, att falska lärare kommer som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka dessa mord. De ska till och med förneka den herre som har friköpt den. Och drar så plötsligt fördärv över sig. Det är en process det där. Det är ett avfall. Janne nämnde tidigare Emergent Church-rörelsen. Som har påverkat så otroligt mycket i kristenheten. Brian McLaren, som jag tror jag skrev en Olins fundering för flera år sedan. Det var en länk på en konferens i USA. Det var alltså ren New Age. Det var skrämmande att se och höra där han var med. Idag kan vi ju se likadant med Robel. Jag skrev en fundering, var det förra veckan eller denna veckan. Där man då kan se hur Robel, han som har varit pastor inom Emergent Church, han bekänner sig inte som kristen idag. Han är inne i New Age. Han föreläser om yoga och det var en reträtt där i ett New Age-sammanhang. Hur är det möjligt? Jag vill läsa upp en rad med citat. Jag har haft med det ibland när vi har haft undervisning om ändens tid. Och det är ganska talande, för när man följde den här rörelsen i flera år så kunde man, när man läste, så antecknade jag ibland ett citat här och där. Och så såg man hur den där vägen som leder bort till att man förnekar Jesus, hur tankarna gick. Man börjar säga, vi ändrar inte budskapet, bara formerna. Man vill ju ha in det här andliga övningar och blanda det ortodoxa och katolska med det evangeliska och så här. Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande. Inte skrämma bort människor med synd och skuld och dom. Människan är egentligen god. Ett nytt evangelium. Människor vill ha upplevelse, inte lära. Profetier är inte vår angelägenhet. Guds rike kommer genom den eukaristiska nattvarden. Det är den katolska ekumeniken. Gud är i allt. Vi kan bara inte se det. Frasen Jesu tillkommelse förtjänar nytänkande. Den är ignorant och fel. Den är farlig och omoralisk. Budskapet gällde, allt måste förändras. Jesu död var inte ställföreträdande. Här har man nått dit där man förnekar den herre som har friköpt den. Som Petrus skrev. Och i det här så är Jesus bara en förebild på hur vi ska leva. Och hur vi ska försöka då att ta efter att leva istället för att förvandlas inifrån av den helige ande. Jesus sa till församlingen i Philadelphia, du har bekänt mig inför människorna som den jag är. Jag känner dig. Det var skillnad. För det är vad orden innebär. Det Jesus säger. Trots att det pågick ett avfall som vi ser runt om i området där de här kristna befann sig. Så säger Jesus ett underbart löfte till de falska judar från Satans synagoga. Det här synagoga kan ju lika gärna översättas församling eller sammankomst. Så att det här kan man ju se, precis som bildspråken i uppenbarelseboken, att det lika väl kan syfta på falska trosyskon, kristna. Människor som bekänner sig vara kristna men inte är det. Och Jesus säger, de kommer att falla ner inför dig för de ska förstå att jag är dig kär. De ska alltså falla ner inför Jesus, överbevisade av den helige ande. Kanske de värsta motståndarna, de man minst anar. Underbart. Så säger Jesus, du har bevarat mitt ord eller tagit vara på mitt bud om uthållighet. Ordet uthållighet, det kan vara att vara uthållig under press, under prövning, i prövning. Ha tålamod. Men det talar och beskriver i grundtexten om en hoppfull uthållighet. Det är med ett hopp man håller ut med glädje. Och i första Thessalonikerbrevet så läser vi om Paulus skrev till de kristna där. De var så nyfrälsta och direkt utsatta av svår förföljelse. Och han skrev Paulus där att vi tackar alltid Gud för er alla. Och han skriver om deras ett arbete i kärlek, er uthållighet i hoppet som han såg till vår Herre Jesus Kristus. Ni har blivit föredöme för alla troende. Och överallt har er tro blivit känd. Ni omvänder er till Gud och vänder bort från avgudarna och så vidare för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans son från himlen. Uthållighet i hoppet. Att hoppas med glädje mitt i den situation man befinner sig i. Här finns det som djävulen fruktar mest av allt, och det var därför som han vann seger också i andevärlden. Uthållighet också i att vägra kompromissa. Vägra kompromissa med att blanda läror, blanda vägar, blanda andlighet. Vi lever i en speciell tid idag. Vi lever i en mycket speciell tid, tror jag. Vi har en del av oss, många av oss, på något sätt tvingats utanför lägret. För när man varnar för villfarelser, när man varnar för katolicism och New Age och mycket annat, så ses man som ett hot i många kyrkor idag. Men det kommer en annan tid, när vi också kommer att gå genom öppna dörrar och få tjäna Gud på, också på andra sätt. Vi vet det. Gud har talat om det. Genom drömmar och syner, profetia, så långt tillbaka. Jag tror att det gäller för många av oss, kanske för allihopa. Det kommer en annan tid. Men Gud måste också lära oss att vänta och invänta honom. Att vara uthålliga. Vänta på Guds tid. Guds ledning, Guds tilltal. Att han får gå före och leda. Uthållighet också i den prövning som kommer över hela världen. Ta det Jesus som här. Eftersom du har bevarat mitt ord, alltså bevarat mitt ord som det dyrbaraste du har, ska jag bevara dig. Då handlar det om beskydd. Det är samma ord annars. Jag ska bevara dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Det här har många gånger lästs eller tolkas som att vi ska ryckas bort ur vedermöda och framförallt då den sista vedermödan. Men grundtexten säger helt tvärtom, helt emot det. Här är ordet terio ek på grekiska. Bevara dig ur prövningens stund. Terio ek, det betyder igenom. Igenom, inte bort ifrån. Då hade det stått två andra ord. Jag ska läsa från andra Timoteusbrevet 3:11. För det är samma ord som Paulus använder här. Om de förföljelser han fick utstå, då skriver han: och ur alla har Herren räddat mig. Alltså igenom alla. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Han blev piskad, han blev stenad. Han led skeppsbrott. Det hände. Han blev inte bortryckt från det. Borttagen. Han gick igenom mycket svårigheter. Extremt mycket. Men igenom allt har Herren räddat mig, sa han. Han var bevarad i tron. Jesus säger i Johannes 17:15: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Alltså, här är samma ord som betyder bort ifrån. Airo ek. Bort ifrån. Jag ber dig inte att du ska ta den bort ifrån världen. Ut ur. Utan att du ska bevara dem för det onda. Terio ek. Bevara dem igenom det svåra. Det onda. Omskakningar. Gud har talat om andlig tsunami. Och det kan vara andra tsunami. Det kan vara ekonomisk kaos och mycket annat. Falsk andlighet, förföljelse, vedermöda. Gud vet vad som ligger framför mig. Jesus har lovat att bevara sina barn och sitt folk igenom allt. Och det i sig blir ett vittnesbörd för andra. Det är ett löfte i den här profetian. Jag kommer snart, sa Jesus. Eller jag kommer snabbt. Jag kommer hastigt. kan ordet också betyda. Håll fast det du har så att ingen tar eller lägger beslag på och rycker åt sig din krona. Krona är Stefanos på grekiska. Krona, vad är det då? Ja, det är ju tecken på en ställning, på ära och på värdighet. Och Petrus brev, första brev, kapitel 2:9 kan vi läsa: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds egendomsfolk. Vi läser också om livets krona som gör evigt liv, evig frid, evig glädje, det himmelska. Och Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 4, vers 7: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans, det är samma ord, krona, Stefanos. Nu ligger rättfärdighetens krona i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. På den dagen, alltså när Jesus kommer tillbaka. Kröningen sker vid Jesu återkomst. Inte nu. Inte än. Inte kingdom now. Sen. Vi är inte kungar än. Men när Jesus kommer, då ska vi få segerkronan. Segerkransen. Vi läser om en kung i Gamla testamentet som förlorar sin krona, kung Saul, därför att han var upprorisk emot Gud, förakta Guds tilltal och befallningar. Han var kallad av Gud, han var utrustad av Gud, han hade alla förutsättningar, men lät sina egna själviska ambitioner ta över istället för att lyda Gud. Och det slutade med att han gick till en spåkvinna, ni minns, där han bad om råd istället för att ödmjukas och omvända sig. Det är ett tragiskt exempel på en som förlorar sin krona. När han dog i strid mot filisterna så var det en amalekit, står det, som tog av hans krona och gav den till kung David. Eller David som skulle bli kung då. Vad ska vi med en krona till? Jag vill läsa Uppenbarelseboken 4, vers 10. Hur man tillber honom som lever i evigheternas evigheter. Och så står det: de lägger ner sina kronor, samma ord Stefanos, inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Det är vad vi ska göra med kronan. Lägga ner den inför honom som är värd all ära. Kungars kung, herrars herre. Så säger Jesus: den som segrar, eller den som övervinner, ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig lämna det. Pelare. Ja, det är ju intressant. För om man läser om Philadelphia, den här staden. På den här tiden så fanns det, och hade funnits i många år, väldigt mycket avgudatempel. Och då kan man läsa att om någon hade tjänat staten väl, förrädades man med ett minnesmärke. En pelare med sitt namn ingraverat restes i ett tempel. Men det var bara det att det var jordbävningsdrabbat område det här. Och år 17 före Kristus, då var det en jordbävning som skakade om hela staden och allt rasade. Och alla pelare rasade och folket måste fly ut. Sen vände man tillbaka och byggde upp igen. Men nu säger Jesus att han ska göra de som följer honom till pelare i sitt tempel, i Guds tempel. Det är något annat. Den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval, skriver Paulus i första Timoteusbrevet. Guds folk, sanningens pelare och grundval. Alltså kallade att bära ut, för en pelare bär ju upp någonting. Bära ut vittnesbördet om Jesus. Och så har vi förebilderna i ingången till Salomos tempel. Det var ju två stora pelare, höga pelare. Jakin och Boas, som betyder han upprättar och i honom är styrka. Upprättelse och kraft, med andra ord. Vad är det? Ja, Jesus upprättar oss. Jesus upprättar och fyller oss med sitt liv och håller oss uppe i ett andligt tempelbygge som aldrig kommer att rasa eller kan rasa. Men det är inte våra namn som är ingraverade. Det är hans namn. Han sa ju här Jesus att min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem. Och så säger Jesus om mitt eget nya namn. Mitt eget nya namn. Namnet beskriver hur Gud är. Det där är väl kanske en hemlighet som vi inte får veta förrän då. När jag är svag, då är jag stark, sa Paulus. När jag är svag, då är jag stark. För då vilar Guds kraft över mig. Det kanske finns en del som vi behöver lära oss där. Och till sist avslutar Jesus. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Amen.